Podplay.
Så då var jag ju också livrädd över att han skulle komma hem. Att han skulle göra barnen illa när jag inte var hemma. Jag kunde vakna på natten och känna, jag tänkte första gången att jag håller på att få en hjärtattack.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Annika. Välkommen hit till podden.
Tack.
Och du skrev till mig för att du har en historia som du vill berätta i den här podden. Mm. Kan du kort sammanfatta vad vi kommer att få höra om idag?
Hur man snabbt kan brytas ner. Eller att man kanske inte kommer till insikt att man gör det. Och hur man kan ta sig därifrån. Och vad det kan skada människor runt omkring en och speciellt mig själv. Och så träffade jag den här mannen som verkligen var, jag vet inte alls, inte alls min typ egentligen. Och jag fick väl en liten snyft historia där att han skulle sitta själv på julafton. Och vi är väldigt så här, alla kan få komma till oss och stor familj och så. Så att jag bjöd hem han. Vi träffades i oktober och sen till julen. Det var första gången han träffade mina vuxna barn. Och efteråt så har jag hört att min äldsta son tyckte att han var jättekontrollerande. Och jag kan fortfarande inte idag att min son såg det då. För det gjorde jag verkligen inte. För jag tänkte att jag ska gå in med det här med öppna ögon. Men nu efteråt så jag måste bli helt manipulerad direkt liksom det.
Träffades ni av en slump eller var det via någon dejt?
Ja, det var över Tinder faktiskt. Och det var en kompis till mig som tyckte att nu behöver du göra det lite roligt. Men jag tyckte inte att det var så roligt. Och så tänkte jag, nu struntar jag i det här. Jag går på en sista träff och så tyvärr så var det han då. Då så kändes allting, gud vad lika vi är. Var mycket så här. Men samtidigt så var han lite skrytig på ett sätt som jag inte, jag struntar lite grann i det, för att sådana saker som han skröt om, det hade jag redan i mitt liv. Att han liksom hade, jag hade ingen motorcykel, men barnens pappa hade haft motorcykel och han bodde vid vattnet. Ja, men alltså vi har ju sommarstuga vid vattnet, så att det var inga stora grejer. Men för honom så var det, så att det vart barnsligt för mig.
Vad var det din son såg där? Du sa att han såg varningsklockor att den här personen då skulle vara kontrollerande. Mm. Har du frågat eller fått fram någonting?
Nej, det har jag faktiskt inte. För det här har kommit fram senare. Och på grund av den här mannen nu så har inte jag och min son jättebra kontakt. Han sa verkligen upp kontakten. Men vi har träffats lite grann vid högtider och sådär, så att sakta framåt.
Mm. Vidare framåt. Är ni tillsammans då?
Relationen blir jättesnabb. Alltså vi träffas på senhösten. Och redan där och så säger han att det är ju bättre att vi bor ihop. För att vi kommer ju inte kunna pendla till varandra. Och saken är också att jag fick alltid pendla med mina barn dit. Han tyckte ju inte att han kunde komma hem till mig. Så att han bara, nu måste du säga upp lägenheten och det kommer bli jättebra. Och så att jag mådde så dåligt när jag skulle säga upp min lägenhet. Vi hade en jättefin lägenhet. Stor etagelägenhet och ja.
Det kändes inte bra.
Nej, verkligen inte. Men jag gjorde det för att jag kan vara lite velig så här i livet ibland. Och så tänkte jag, men nu måste jag väl våga det här, för det här verkar ju jättebra. Och så gjorde jag det, tyvärr.
Då flyttar du in till honom.
Mm.
Hur ser den tiden ut och hur kändes det?
Det är fjärkligt på en gång faktiskt. För jag kommer ihåg att jag började bära in saker från bilen. Och då sitter han uppe och spelar tv-spel. Och bara, kan du inte hjälpa mig? Han bara, nej, men det är du som flyttar till mig. Och jag bara, gud vad konstigt sagt. Och så bara jag lite till då. Och så, men kan du ta den här nu då? Nej, men det kunde han inte. För han hade ju varit ute på jobb. Utlandsjobb. Så att han ville ju vara ledig. Så att redan där tänkte jag, nej. Hur ska det här bli? Då hade jag redan sagt upp lägenheten. Så att det var bara prova. Men däremot när hans barn kom sen och sa, men vad är de här glasen någonstans? Ja, då har väl hon flyttat. Hon har flyttat bort det och hon har kastat bort det. Och så han la skulden på mig att det inte såg ut likadant. Så att redan där så fick jag en skuldbeläggning på att jag och mina barn hade flyttat dit. Så det var verkligen att rycka undan mattan. Jag förstod det liksom rent mentalt inte vad som hände. Det är så lätt att säga, men han ryckte undan mattan eller hon ryckte undan mattan. Men i min värld och i min hjärna så var det nattsvart på en gång. Jag förstod inte vändningen.
Var det fler tydliga drag och sidor som du började upptäcka, ja, men i takt med att tiden går?
Alkoholen, till exempel. Mycket alkohol. Det spelar ingen roll hur mycket man hade hemma, så skulle han dricka tills det såg slut. Så. Och jag är absolut inte så. Och då var det ju jag tråkig i hans ögon och ganska värdelös, tyckte han. Och vad ouppfostrade barn jag har, och fast som verkligen inte är det. Så att jag fick ju liksom börja ifrågasätta mig själv hur det var.
Hur kunde ert gemensamma liv se ut? Jobbade han, jobbade du, och vad gjorde ni på fritiden?
Han jobbar ju utomlands då, som var borta 2 veckor och hemma 2 veckor. Så till slut så var det jätteskönt när han åkte 2 veckor. Men han var ju båtmänniska, så att vi var ute med båten. Ibland bra, ibland hemskt. Och det kunde man aldrig veta. Gick aldrig att tänka att nu åker vi ut och lägger oss vid en hamn. Antingen så var det ju bara kaos. Så att det var jättejobbigt. Och ungarna tyckte också att det var mysigt att åka båt. Men sen var de ju också medvetna om att hur ska det gå? Så att om de inte var med så var de rädda om de visste att jag skulle åka ut.
Vad är det för saker som kunde hända på en sån båttur när du säger att det kunde bli kaos? Har du något exempel?
Det är fyllan liksom, och gap och skrik över saker som just det. Och jag fattar inte liksom hur han, väldigt pedant också. Och jag kanske ställde glaset fel, eller att jag kanske inte hade lagt till båten på det sättet som han tyckte, och fändrarna skulle ligga i och fändrarna skulle lägga så. Hallå, jag har haft båt jag också. Liksom, jag är uppfött med båt sen vi var små. Men inte på hans sätt. Så att, det var som att gå på en skör is hela tiden.
Var det nya känslor och sidor du även kände då inom dig själv? Eller hade du någon erfarenhet av såna här personer?
Inte mer än i jobbet, men alltså, det är ju klart att han också var snäll och kärleksfull också. Och då trodde man att nu kommer det här, nu har jag kommit till en stabil punkt med honom också. Så här att, men så gick det ner, total kaos, och så skulle han kasta ut mig och jag skulle bo i en etta på värsta området i stan. Det var liksom hans värsta grej att säga när han var på det humöret. Han skulle kasta ut oss innan han vaknade, skulle vara ute. Och än det ena och än det andra. Så, så att hoten fanns hela tiden. Och sen var det smekt och rart. Att, men gud, jag ångrar mig. Det är klart att vi ska fortsätta så här. Så att jag aldrig gråtit så mycket som jag gjort under de här åren som vi var tillsammans.
Om du skulle berätta också om de här åren, sammanfatta dem lite grann. Vad är det som händer, de starkaste minnena du har och den här då främst psykiska misshandeln? Eller fanns det också fysiskt våld?
Nej, någon gång bara att han har puttat mig sådär, men det kommer jag till sen. Jag förstår ju att det låter väldigt bagatellaktigt, liksom, men när det blir små saker hela tiden så finslipas man ju ner till att inte bli den man är själv. Det kunde vara till exempel, jag som har haft småbarn hela mitt liv ungefär, så brukar jag avsluta kvällen med att dammsuga av nedervåningen och svabba av. Så jag tycker det är skönt. Men till slut så vart han sur för att jag tog av hans tid som jag kunde sitta i soffan med honom till exempel. Så att det vart mycket sånt där att jag, det låter jättelarvigt, men mina saker vart oviktiga. Och det vart så konstig stämning också så att barnen slutade komma och sitta i soffan och titta på tv till exempel. För det var hans tv. Och liksom, jag kunde också känna ibland så att det bara osade att han ville att vi skulle sitta där själva. Så att ibland så gick jag och hängde med barnen i deras sovrum och tittade på tv. Men då visste jag att då kommer han bli sur mot mig. Men jag kunde ju inte skärma bort dem. Så ville jag inte skärma bort han. Så att, pendlande. Han kunde också bagateller låter som, men ta bort golvmopsgrejen och kasta den för att jag inte skulle kunna göra det. Och samtidigt då så hade han en stor hund som hårade väldigt mycket. Så att jag kunde få skäll över till exempel ett godispapper på golvet. Att vem av barnen har kastat där? Men jag tror inte att mina barn kastar med flit på golvet, utan någon har ju tappat det. Så att om de gjorde något smuts så såg han det, men inte allt hår efter hunden till exempel. Så att många, många vardagliga små saker gjorde ju att man slipades ner. Liksom, jag fick gå försvar för barnen och samtidigt försöka ta all skit själv.
Om berättade du för någon om det här då? Dina barn såg väl?
Jag försökte att de skulle vara borta, eftersom vi hade flyttat också, och kunde umgås med sina gamla kompisar och sina äldre syskon, så fick de åka ofta på helgerna. Men de var ju hemma också såklart, och sommarlov och sånt där. Så att de berättade ju, och jag har ju varit ifrågasatt. Så att, och jag förstår ju efteråt att jag gick i totalt försvar för situationen jag hade hamnat i. Så man vill inte vara en dålig mamma. Men till slut så gjorde de orosanmälningar till SOS. Och även där så gick jag i försvar och sa att ja, men jag har koll. Det är bra. Jag vill inte alls gå och prata vidare med er. Hej då, psyka. Och de gjorde flera orosanmälningar. Men det är också ett fel sätt att hjälpa mig, kan jag tycka idag. Men vi bodde kvar och det hände liksom ingenting. För jag är inte en dålig mamma egentligen. Det var bara situationen. Så att, jag berättade väl lite grann. Det dåligaste berättade jag väl inte. Men sådana här små saker som till slut vart för stort för mig också att bära.
Mm. Eskalerar det här och blir, du sa det sämsta, berättar du inte. Skulle du vilja berätta i podden vad det är som, ja, som sker, som också får dig att sen bestämma dig för att lämna?
Ja, det kan jag väl göra till en viss del. Han var ju väldigt översexuell kanske. Så att han, en gång så vaknade jag faktiskt av, då hade han bjudit in en annan man utan att jag visste om det, till exempel. Så kunde han göra. Och jag bara, nej, det här vill jag inte. Men så gick jag med på det någon gång, bara för att få lugn. Jag kan spy på mig själv idag när jag tänker på. Och han kunde skylla på mig över att han inte... att han inte mådde bra om han inte fick sprida ut sitt sexuella sådär. Så det var en stor sak som jag bröt med honom helt enkelt också.
Mm.
Och alkoholen och mina barn. Nej.
Hur länge ungefär hade ni varit tillsammans när du bestämde dig för att inte fortsätta det här?
5 år.
Mm. Hur går du till väga och... ja, den här dagen när du...
ja, när jag bestämde mig. Jag kommer inte riktigt ihåg vad som hade skett hemma. För att först så flyttade vi in i hans hus. Och sen fick han för sig att han skulle köpa ett annat hus. Varför är det oklart. Men vi flyttade i alla fall. Och då fick jag sköta budgivning och skriva på papper. För det var hans hus, jag skulle inte stå på det. Men då var han utomlands och då kunde han inte sköta det där. Och sen fick jag själv för det också, för att huset var för dyrt. Men liksom, jag budade ju inte om jag inte fick okej för honom. Det var ett fint hus han ville ha det. Så vi flyttade in och jag sköter flytten och alltihop och han är borta. Och när han köpte det där huset så skulle det finnas sovrum så det även räckte till hans ena barn. Om man satt upp en vägg som de förra ägarna hade tagit bort. Så, ja, det var vi klara med, så skulle vi göra. Så jag och barnen flyttar in och vi delar upp garderober och rum och sådär. Och så får en av mina barn ett ganska litet sovrum. Som han först hade pratat om att ha som kontor. Men då hade det inte funkat med sovrummen. Så att jag tänkte, ja, vi flyttar in så här. Och då är mina barnbarn på besök. När han kommer hem. Då är han redan vid hemgång jättefull. Druckit upp på flygplanet och flyg. Och han blir galen. Verkligen så här. Go bananas och bara gapar och skriker. Ska börja slänga ut barnens sängar och sånt där. Och då sa jag till både mina barn och barnbarn att nu åker vi sen. Vi tar båtnyckeln och så åkte vi till båten och så. Och de var rädda och jag var lite så här. Ja, kommer han komma hit, sa de. Och de var jätterädda. Sen när vi kommer hem igen till huset så var det bara allt som vanligt. Det var inget konstigt. Så var det ofta. Svart och vitt, svart och vitt. Så där tänkte jag, nej, det här är knasigt. Och så blir det ju bra. Men vi hade bara bott där ett år. Och så vart... jag kan inte säga att vi vart osams. Han vart osams med mig. Och då skulle jag gå ut till garage och fråga vad han liksom håller på med. Om man ska komma in och äta och sånt där, kommer jag ihåg. Och då knuffade han mig faktiskt första gången. Och jag försöker ta tag i någonting för att inte ramla bakåt. Och då får jag tag i skivstången. Och den hamnar på hans älskade HD-motorcykel. Och då blir han verkligen så här oxtokig. Och jag går därifrån och han åker en sväng med motorcykeln. Och sen när han kommer tillbaka så bara... han var helt galen och kastade saker och så. Och då tänkte jag så här, nej, nu flyttar vi. Och från den dagen så började jag söka lägenheter och... alla möjliga olika sätt. Men han hade ju också tagit min post. Så jag hade fått betalningsanmärkningar och hamnade, så att jag fick ingen egen lägenhet. Och då kontaktade jag SOS, bostadssidan. Berättade hela historien att jag har fast jobb, jag har barn, jag behöver flytta nu. Och då sa de, ja, då kan du få ett sån här akutboende. Ja, då skulle jag haft ungefär 20 mil till jobbet och barnen 20 mil till skolan. Det funkar inte så. Då bor jag hellre kvar här och försöker ta till. Och till slut så fick jag tag på en nybyggd liten stuga. Eller var inte så liten, det var en dubbelvåning. Jättefint. Som jag fick hyra tillfälligt. Och sen fick jag lägenheten där jag bor idag. Men... ja, under tiden jag flyttade så var det de värsta månaderna i mitt liv. jag ska backa lite grann där, att den här sommaren när jag började packa mina saker, för jag kunde inte flytta på en gång, så ja, det var fruktansvärt hemskt och jag fick ingen hjälp. Och jag sökte all hjälp jag kunde få. Jag tänkte, SOS hjälper mig. Men det fick jag inte eftersom jag hade ingen diagnos och inga alkoholproblem. Och jag hade fast jobb.
Den här tiden, det är ju ganska mycket som händer här. Det jag vet sedan tidigare, det är bland annat mordhot.
Mm.
Och jag tänkte att du skulle få berätta lite mer om den här tiden. Som, vad är det som händer och ja...
När jag väntar på flyttbilen, att den ska komma och ta alla saker. För att jag tänkte först när SOS sa att ja, du kan få ett akutboende. Men vi kan inte hjälpa dig med alla möbler. Vi hade ju liksom jättemycket möbler och han kommer förstöra det. Så jag började packa ihop och förbereda att jag kommer flytta. Och så kom flyttbilen. Och jag kände mig så fruktansvärt ensam. Liksom, jag fick ingen hjälp. Och vi gick på alla möten som vi skulle gå på SOS och hade, barnen fick egen SOS-handläggare liksom. Eftersom alla gjorde orosanmälningar och skolan med, och det trodde jag att nu kommer vi få hjälp på grund av det här. Så till slut kände jag så här att pratar ni inte med varandra? Alla olika SOS-avdelningar, barnens, min och bostad. Nej, så det gör vi inte, jag bara höll på att brinna. Så att jag har tillkallat möte med allihopa och sa att ni måste ju ha ett samarbete. Det här är ju jätteviktigt för mig att få hjälp. Men till slut så gav jag upp. Att man får ingen hjälp om man inte har några stora problem. Det löste sig bra och vi flyttade. Men de hjälpte mig till VIR, vård i nära relation. Där bedömer de om vilket behov jag har att prata med någon. Först så här, nej, kom inte nära, jag har försökt, jag vill inte prata med någon om det här. Men så tänkte jag, jag blir lite intresserad också, hur går det till att sitta och prata med någon? Och då skickar de vidare upp till Centrum mot våld i relation, tror jag det heter, CMV. Fantastiskt bra att få komma dit och prata om det här. Och tiden gick och vi landade ganska bra i lägenheten där vi bor. Jag hade ju kapat alla band som fanns till den här mannen, Instagram och allt liksom, så att han inte skulle kunna nå mig, för att jag vet hur han har gjort mot de andra tjejerna och även mammorna till hans barn, liksom hur han har hållit på. Så jag kapade allt, men jag glömde bort mejlen. Så att 2 månader efter jag flyttade så fick jag första mejlet om vilken hemsk människa jag var och vilken dålig mamma jag var. Och jag såg ju på skriften att han var full. Men att jag skulle brinna in och jag skulle aldrig mer se mina barn. Och sådär. Sen några timmar efter så fick jag ett mejl till. Att han skulle betala folk för att slakta oss och han skulle slakta barnen. Och jag var så jävla rädd, såklart. Så dagen efter så var jag lika rädd över att gå och göra en polisanmälan.
Men du säger att du anmälde till polisen.
Mm.
Hur går det till?
Skakiga ben, så går jag ner till polisstation och frågar hur jag ska göra. Och så bedömer de att det är ganska allvarligt på en gång. Så att jag får komma in och sätta mig och så får jag prata om vad som har hänt. Mycket mer än vad jag kunde ha sagt här. Och sen går det ganska fort och får prata med en åklagare som säger att det här kommer gå vidare. Och då säger jag att jag vill veta den dagen han får veta om att jag gjort en anmälan. Men det glömdes tydligen bort. Så att jag får bara ett besked sen att då och då kommer du få komma till rätten och du kommer få en advokat. Så då var jag ju också livrädd över att han skulle komma hem. Att han skulle göra barnen illa när jag inte var hemma. Jag kunde vakna på natten och känna, jag tänkte första gången att jag håller på att få en hjärtattack. Så det var fruktansvärt hemskt. Och jag ville helst inte gå hemifrån. För han hade fått någon konstig idé också. Han hade skickat till kronofogden att jag hade tagit en köksklocka och en byrå och en hylla och en nyckel. Köksklockan lämnade vi kvar i förra huset. Byrån var min, för den hade jag köpt till mina barn när vi flyttade in. Så att jag liksom var tvungen att gå in och kolla på varenda kvitto. Och jag hade köpt den från Mio. det är min. Ja, skönt. Klockan var där. Nyckeln hade jag lämnat, för det vet jag, för min syrra var med när vi flyttade. Och det andra skåpet kommer jag inte ihåg vad det var. Det kanske han hade lämnat hus också. Så jag var också rädd att han skulle vara full, komma upp och röja med barnen. För att jag visste hans sätt att han letade var folk bor. Det var inget svårt att hitta var jag bodde. Så den delen var jag också jätterädd för. Jag var rädd att öppna dörren. För tänk om man skulle stå där. Då tänkte jag så här, jag måste ha en plan. Jag bara puttar ner för trappen. Men vad gör barnen om jag inte är hemma? Så att jag ville alltid ha dem. Jag var rädd när jag gick och tvättade. Eller jag var rädd när jag gick och handlade. Så att jag ville helst ha dem med mig hela tiden. Men det gick inte.
Möts ni i rätten sen?
Mm.
Kan du berätta någonting om det?
Jag tänkte, jag låtsas få en hjärtinfarkt. Jag måste få gå ut härifrån, tänkte jag. Jag klarar inte av att sitta här och titta och lyssna på honom. Men min advokat, jag tycker han var väldigt bra, för han sa att vi bara fokuserar på vad han har sagt. Allt annat är ovidkommande, utan säg bara, fråga bara, eller svara bara på frågorna. Inte ludda ut någonting. Men jag hade hjärtat i halsgropen hela tiden. Vi satt ju inte jättelångt ifrån varandra. Och han när han fick sina frågor, jag tycker att han fick ganska stort space att prata, eller man valde, men han borde ha blivit tillsagd att det här är orelevant liksom. Men då började han så här, och hennes pappa, han är minsann jätterik, och jag bara, herregud. Jättenarcissistisk har han varit hela tiden, men just att min pappa har gått om pengar har stört han. Men han pratade ut där om illa och så rädd han hade varit för mig, och att det var jag som var den dumma. Ja, sen var det väl klart då. Och sen skulle man vänta på vad de tyckte.
Dömdes han?
Han dömdes. Han hade blivit dömd innan vi träffades också. Då hade han misshandlat en kille. Ganska brutalt faktiskt. Så han fick väl göra om alla tänder i princip. Och det var höga böter då och samhällstjänst. Så att när vårat fall kom upp så trodde jag att det kanske skulle bli mer samhällstjänst. Men det var det inte. Och jag var väl egentligen inte ute för att få massa pengar. Så här, utan jag ville att snärta till han, sluta bete dig. Och... det finns ju ett snittpris när man får olaga hot, cirka 10 000. Men däremot så får han ju betala min advokat, hans advokat och dagsböter heter det. Så att den summan vart ju mycket, mycket högre än nästan 200 000. Och det svider naturligtvis. Det gör mig gott.
Mm. Så rubriceringen på det han dömdes för, vad var det för något?
Jag tror att det heter olaga hot.
Livet efter detta, när det här var klart, hur har liksom, när allt det här då upphörde, och kan du beskriva om den, ja, den processen? Alltså hur går man vidare efter något sånt här?
Jag hade jättebra stöd i den här tjejen som jag gick och pratade med på CMV. Jättebra faktiskt, de är... Jag visste inte ens om att de fanns, även om jag jobbar med människor, så jag visste inte att möjligheten fanns att gå och prata med dem. Så att en gång i veckan gick jag i ett år och hade jättesvårt att förstå. De pratade om normaliseringen till exempel. Jag var så uppstressad i mig själv så jag förstod inte vad hon pratade om. Jag hade inte gjort något fel och liksom, det var väl inget onormalt, det var bara lite konstigt. Men till slut så kunde jag, nu efter många år så ser jag ju otroligt klart på misär i själen. Det är jättelätt att hamna i normalisering som man egentligen inte står för. Att det, ja. Och på något sätt så är jag verkligen som ett lejon för mina barn. Stopp och blägg. Och på något sätt så har de väl, vi har varit väldigt öppna efteråt också och pratat om det så mycket som jag bara kan. Att han har varit dum och det är liksom, att jag var i rättegång vet de också, men inte i det allvarliga hoten vet de inte, bara att han har hotat mig. Sen hur de tolkade det vet jag inte riktigt än, men jag försökte skydda dem.
Det här var för ett tag sedan som det här också då tog slut. Men skulle du säga att du mår bättre idag?
Jag mår bättre, absolut. Men jag känner mig skadad i själen. Det gör jag absolut. Och kommer jag in på tågstation, då har jag alltid en överblick som jag inte hade förut. Då gick jag bara in, så gick jag vad jag skulle. Nu vill jag alltid se om man kan vara där. Går jag in på ett köpcenter så försöker jag också hålla en lång blick. Se om man kan vara där. Och jag vet inte vad jag skulle göra om man var där. Det är samma sak där som hände som jag pratade med min prattant. Ha en plan. Så tänker jag, vad är min plan? Jag vet inte. Det är massor med människor omkring mig. Såklart han inte kan göra någonting, men det känns som man kan göra någonting. Så det är dubbelt fortfarande hela tiden. Jag tycker det är jätteobehagligt och fortfarande lämna barnen, att det finns en rädsla. Det är klart jag måste göra det, för de är tonåringar idag, men det är lite obehagligt. Eller om de går ut, de som får gå ut på krogen faktiskt nu. Jag vill inte att de ska göra det om man är där. Så jag vet inte vad som ska hända då.
Har du pratat om de här känslorna och den här oron med någon? Där du har kunnat också få kanske konkreta råd. Okej, ha en plan. Men som du sa, det kanske är svårt att ha en plan som också kan fungera.
Ja, precis. Det är det. Jo, men alltså det som jag har med mig från eller när jag gick och pratade, det är ändå ha en plan. Och hur den ser ut, det vet jag inte riktigt. Jag kan vända på klacken och gå. Men är det rätt? Jag vet inte. Eller ska jag gå in på stora butiken som vi brukar handla på, som jag vet att han också brukar handla på? Jag kan inte låta bli, för att jag måste få leva också. Jag kan inte begränsa mig eller barnen för att han har sått en rädsla och osäkerhet. Nej, jag måste få leva, fast jag lever med rädslan. Jag lever fortfarande med det här. Mailen fick jag under julen. Och när jag vaknar upp där och känner den här ångesten, så tror jag först att han är inne, men det är bara julgranen. Så på ett sätt så hatar jag julgranen, för att jag kastade första julgranen, så jag köpte en ny. Men ja. Så att han har tagit bort glädjen på vissa saker, som att ta upp julgranen. För det förknippar jag med ondska. Jag är rädd att han ska hälla i bensin i brevnedkastet. Och
om vi skulle sammanfatta det här, är det någonting du kan, något budskap eller någonting du skulle vilja ge och lyfta upp med din medlem?
Att våga prata. Har man en magkänsla som man tycker att det här är inte bra, i någon närhet borde det finnas någon som man kan prata med och säga att det här, jag känner att det här är tokigt. Det är jättesvårt. Jag tror att man skäms lite, man har gjort ett dåligt val, skuldbelägger sig. Jag kan fortfarande tycka att det är mitt fel att vi flyttade från den här fina lägenheten, men och utsatte barnen för det här tokiga. Jag vet att jag pratade med en av mina döttrar och var så ledsen och sådär. Men man kanske ska fortsätta vara ledsen och visa att man är ledsen. Men jag tror att många, att man har en stolthet kanske, och att man inte vill brytas ned av andra och blotta sig. Jag tror att det är svårt. Men det är viktigt. Jag tror att det är viktigt att öppna upp, och även i poddar och tidningar och allt vad det kan vara, att det finns hjälp faktiskt att få på något sätt.
Och nu när du tittar framåt, där du står idag, hur skulle du beskriva ditt liv här och nu?
Men det har blivit mycket bättre, absolut. Det är jätteskönt, otroligt skönt att ha en egen lägenhet. Och till exempel, alla dörrar skulle vara stängda när vi bodde, alla rumsdörrar, allting skulle vara stängt. Och nu kan jag ha dörren öppna hur jag vill, även om skåpsluckor till exempel ska vara stängda. Men råkar den stå öppen så gör ingenting. Inget som skäller på mig. Små saker. Och barnen sitter i soffan med mig och vi myser. Och vi har fått tillbaka vårt vanliga familjeliv. Som han tog ett par år, och det är sorgligt. Men vi tar igen det så gott det går.
Och följ Älskade Psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade Psykopats Instagram.
Podplay, en del av Bauer Media.
Astronauterna är vid det här laget mer än 32 000 mil från jordens yta. I rymdens oändliga vakuum kan ett enda snedsteg få katastrofala konsekvenser.
När man minst anar det händer det ofattbara.
Kodkatastrof är podden där du får återuppleva några av mänsklighetens största och mest omskakande händelser.
Lyssna på podden Kodkatastrof i Podplay-appen.